Ja, vänner, jag tackar så mycket för inbjudan hit igen till Nybro. Jag vet inte vilket år i ordningen vi är här, men det är nog redan alldeles för många. Vi har nämnt om det här med Ukraina. Vi ska stanna lite grann mer inför det på fredag kväll när vi får en Israelskväll. Men när du nämnde om det här, då tänkte jag så här att den här Putin, han har tre saker som nog förmodligen är oövervinnerliga för honom. Det ena det är att i Ukraina så har vi stora kristna församlingar. Alltså det är ett av de länderna där borta där vi har de största kristna församlingarna. Det är en sak som inte är lätt att besegra. För det andra så har vi en av de största judiska kolonierna borta i Ukraina, cirka 250 000 judar. Och det är inte lätt att besegra Guds egendomsfolk. Och för det tredje så har vi världens största messianska församling borta i Ukraina. När de kallar till bönemöte, jag vet inte om ni läste om det, men det är mycket bön där borta nu. Och det är mycket bön över hela världen. Men när den messianska församlingen kallade till bönemöte, så samlade man 70 000 bedjare som bara ropade till Gud. Och du vet, när judar ber så är det inte som när man ber i Nybro. Därför där ropar man, vet du. Det kommer som från djupet av deras hjärtan och själ. Så att, och jag tänkte så här, den där Putin, han får nog ha den där militärmakten. Men de här tre besegrar man inte hur lätt som helst. Så låt oss vara med och fortsätta att be för dem tillsammans med det ukrainska folket som lider. Också tillsammans med det ryska folket som lider. Skäms över det här, man ser det här när de intervjuar ryssarna. Vi skäms och vi nästan inte kan visa oss när vi tänker på vad Ryssland ställer till med i de här tiderna. Tack för den här sången, jag vet aldrig jag har hört den förr. Det jag känner jag skulle vilja stanna inför ikväll, som Gud har lagt på mitt hjärta, det stämde med första versen var ungefär. Det var en Wesley-sång. Giv mig den tro. Och så vidare. Ska vi än en gång bli stilla och bara be. Så Fader i himmelen, vi tackar dig för att vi får lov att samlas under så här gynnsamma omständigheter, Herre. Och vi ber att din heliga ande, vi ber att ditt ord, Herre, ska föda någonting i oss, Herre, som har med dig, bara med dig att göra. Och ännu en gång så bara lyfter vi upp, Herre, det ukrainska folket. Vi tänker, Herre, på alla de kristna församlingarna som är runt omkring i hela landet. Vi tänker på den judiska besättningen som är där borta, Herre. Den messianska församlingen, Herre, du måste ju höra alla dessa böner, Herre. Du kan ju inte lämna dem ohörda, och vi bara ber dig om att ljuset ska segra. Du ska segra, Herre, över alla denna ondska som kommer till uttryck där borta. I Jesu namn, Herre, vi vill vara med och bryta ner det här, den här onda planläggningen, Herre. Du har kullkastat härskare förr. Och du kan göra det idag också, Herre. Vi bara ber om detta, Herre. Låt ditt rike få bli synligt. Låt det få bli fred och försoning i Jesu namn. Amen. Bara en liten parentes till som jag tycker det är intressant. Och det är kanske fel att säga att det är intressant att följa det som är där borta. För det är alldeles så fruktansvärt att säga att det är intressant. Men ändå så är det någonting som vi... bör klicka till lite grann på, och det är att när Ryssland och Ukraina sitter i samtal med varandra i Belarus, de har nu suttit där tre gånger, så har de en koordinator, alltså som samtalsledare kan man säga. Har ni tänkt på det? Och det är en jude. Det är ganska intressant tycker jag. Den enda person som Putin har tillåtit komma honom nära den senaste tiden eller sen han gick in i Ukraina, det är Israels premiärminister, en jude. Vi kan bara ha det med i baktanken. Det är bara lite intressant vilken plats plötsligt det här lilla folket får på världsarenan. Men jag ville stanna ikväll inför den här sången vi sjöng om här. Det var inte jag som hade föreslagit den, men jag blev glad när vi fick sjunga den där. Det här med att få äga en kristen tro. Vad innebär det att vi får lov att göra det? Och hur kan jag veta att jag är en kristen? Kan man verkligen veta det? Finns det belägg för det här som vi sjunger i en annan sång? Saliga visshet. Alltså inte bara att Jesus är min, för det kan man nog tänka sig. Men att jag har en visshet om att jag är en kristen. Och på vilka grunder får jag lov att säga det här? Och då säger Paulus här, jag ska börja i första Korinthierbrevets tredje kapitel. Där Paulus han säger så här. Den tionde versen och följande. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd. Jesus Kristus. Vi stannar där så länge. Det är bara gott att få säga att när det gäller den kristna tron så finns det ett grundfundament. En bas. Det är gott att säga det i det här samhället som vi lever i idag. När vi matas liksom med det här att det finns ingen absolut sanning. Jo, säger Bibeln, det gör det. Det finns någonting som är visst. Någonting som är orubbligt. Och det har inte med vilken dopsyn vi har och vilken församlingsgemenskap du delar. Utan det ligger på ett helt annat plan. Och då går vi fram till det 15 kapitlet här i första Korinthierbrevet. Där Paulus skriver till den kristna församlingen nere i Korinth. Och så säger han så här. I den tredje versen. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad är det? Vad är det för någonting som vi kan säga? Detta är det absolut viktigaste av allt viktigt i Ekumeniakyrkan i Nybro eller där du har ditt andliga hem. Vad är det som är det viktigaste? Och när vi nu läser Paulus så finner vi att när han talar om grunden så talar han om fem historiska händelser. Alltså vi tror inte på teologin, vi tror inte på känslan, utan Paulus han säger att grunden det är fem stycken historiska händelser och du kan undersöka dem. Du kan rent vetenskapligt ta reda på, har detta hänt eller har det inte hänt? Och har det inte hänt, ja men då kan vi sluta här. Och vad är det nu för händelser som Paulus han säger? Detta är själva grunden. Jag la en grund och den heter Jesus Kristus. Men vad är det hos Jesus som är själva grundfundamentet? Och det är fem historiska händelser. Den första händelsen, det är att Jesus är född. Det var väl inte någon stor uppenbarelse kanske. Nej, men det utgör en av de här fem grundpelarna, eller fundamenten. Jesus är född. Har du tänkt på det? Alltså när vi samlas här idag så säger vi att vi samlas här i mars månad 2022. Vadå 2022? Jo, efter Kristus. Vadå efter Kristus? Jo, hela den svenska kulturen bygger på att Jesus är född. Och så säger vi det 2022 år efter. Och jag har ibland funderat på varför föddes Jesus? Varför gjorde inte Gud på samma sätt som han gjorde med Mose? När han skulle tala till Mose och befria hela Israels barn så uppenbarade sig Herren I en brinnande buske. I en röst. Och han presenterade sig med sitt namn. Varför gjorde inte Gud det en gång till? Och talade till Petrus eller till Paulus eller till vem som helst som han skulle kunna välja för att föra evangelium vidare. Nej, det har med grunden att göra. Jesus blev född. Och varför? Varför var detta så viktigt? Ja, av en enda orsak. Och det var att han skulle kunna dö för våra synder. Därför skriver Paulus det här. Kristus dog. Han måste födas för att han skulle kunna lösa ditt och mitt stora problem, nämligen med synden och med sjukdomarna. Det är första historiska händelsen. Du kan gå hem och ta reda på om det här nu har hänt eller om det inte har hänt. Så stärks din tro. Den andra historiska händelsen som har jag redan nämnt här. Men det är en historisk händelse och det är det Paulus säger. Kristus dog. Alltså det var ingen skendöd när Jesus hängde på korset. Vilket somliga ibland tror att han överlevde nog. Nej, han dog. Och hur vet vi det? Ja, vi har flera vetenskapliga bevismaterial. Det ena det är naturligtvis den romerska soldaten som stack upp sidan. Och så kommer det ut vatten och blod som ett bevis på att han var död. Men sen vi tog också en balsamering utav Jesus. Så den första balsameringen det var när man hade tagit ner kroppen från korset. Men på påskdagens morgon så är det två kvinnor som går till graven. Varför gick de dit? Vad var deras ärende när de gick till graven? Var det för att de skulle hylla Jesus? Varför gick de dit? Ja, Johannes säger så här. De hade med sig 30 kilo balsam för att avsluta balsameringen. Så att om Jesus skulle ha överlevt korset, vilket han inte gjorde, men om han skulle överlevt det, så skulle han aldrig någonsin kunna överlevt balsameringen. Det var nämligen så, det var från huvudet och ner till fotabladen. Så gjorde man på det sättet med viktiga, betydelsefulla personer. Och så gjorde man också med Jesus. Och det är Johannes som säger, kvinnorna hade med sig i svensk översättning 30 kilo balsam. Och så hade de det stora problemet, vem ska ta bort stenen så vi kommer in? Han dog. Det är den andra historiska händelsen. Den tredje historiska händelsen som är liksom fundamentet för kristen tro, det är att han uppstod igen. Jag vet att det här är ifrågasatt i Sverige idag, men jag säger bara, han uppstod. Och det är så bra därför att man kan rent med vetenskapliga instrument ta reda på om Jesus uppstod eller om han inte uppstod. Och om han inte har uppstått ifrån de döda, då är din tro förgäves. Då spelar det ingen roll att du ber. Och då har det ingen betydelse att vi samlas så här. Allt hänger på en enda händelse. Nämligen att Jesus uppstod ifrån de döda. Med sin kropp. Därför så har våra fäder varit väldigt noga med det här när de har formulerat trosbekännelserna som vi har. Vi har tre stycken stora trosbekännelser för allt Guds folk i hela världen. Så det är inte Svenska kyrkan som har börjat med det. En kallas för den apostoliska trosbekännelsen, för den går tillbaka till apostlarnas tid. Och varför har vi trosbekännelserna? Och det var så här att redan ganska tidigt i den kristna kyrkan så började det komma liberalteologer som ifrågasatte om Jesus han hade uppstått eller inte uppstått och om han levde eller inte levde. Och då samlades liksom kyrkans ledare och så skrev man samman det som inte gick att kompromissa med. Det har inte med dopet att göra. Har inte med nattvarden heller att göra. Har inte med vilken församlingssyn du har. Men det handlar om Jesus. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, och så vidare och så vidare. Han uppstod, jag ska återkomma till det. Den fjärde historiska händelsen som hela vår tro vilar på, det är någonting som inte står så mycket om i Bibeln. Och det är han steg upp. Han återtog platsen på faderns högra sida. Vi har ju faktiskt en dag under året som är mycket anmärkningsvärd, och jag är förvånad över att jag har fått behålla den som en helgdag. För det är ingen som nästan vet varför vi har den där helgdagen. Men den kallas för Kristi himmelfärdsdag. Har ni den här, Nybro? Alltså när jag var ung förkunnare så hade vi i varje fall två gudstjänster på den dagen. Dels för att rymma allt folket och dels därför att den var så otroligt viktig. Det är inte många idag som firar gudstjänst på Kristi himmelsfärdsdag. Men den tillhör liksom själva grundfundamentet. Han steg upp till fadern. Varför då? Jo, säger Paulus, därför att hans frälsningsverk, ja, det var visserligen fullbordat på korset när Jesus säger det är fullbordat, men samtidigt fortsätter det. Och på vilket sätt fortsätter det? Det fortsätter med att han är, enligt Bibeln, han är din försvarsadvokat och han är din förebedjare. Jag ska återkomma till det. Det är den fjärde historiska händelsen. Och så har vi kvar en historisk händelse som är själva grundfundamentet för kristen tro. Den har inte hänt ännu. Därför är det den som Bibeln talar allra, allra mest om. Och det är att han ska komma tillbaka. Det har inte skett ännu. Men eftersom den ligger framöver så finns det ingenting som Bibeln talar så mycket om som att han, vad som ska äga rum i samband med att han kommer tillbaka. Nu börjar vi från början igen. Fem historiska händelser. För nu är det inte bara det att det är historiska händelser, utan det vill också få bli en personlig del utav ditt och mitt liv. När Jesus föddes, eller redan när han avlades av helig ande i Marias liv, så var det inte bara detta att Jesus föddes i Betlehem, utan hans födelse och hans människoblivande är också en förebild till någonting som är viktigt för dig och mig i våra liv. Och det är det Bibeln kallar en andlig födelse eller en ny födelse. Eller att bli född på nytt, eller hur vi nu uttrycker det. Det sker utav anden. Precis som när Jesus han blev till. Han blev inte till genom att Josef och Maria låg med varandra. Han blev till av helig ande. Så ville Herren att du och jag skulle få bli födda på nytt av helig ande. Alltså det är det Jesus säger till till Nikodemus i Johannes evangeliet. När denne lärde rådsherre kommer till Jesus och så börjar han ställa in sig. Det finns människor som tycker om det också. Så han sa, mästare, vi vet att du är mycket lärd och vis. Och Jesus han klipper av samtalet direkt och säger, Nikodemus, du måste födas på nytt av helig ande. Och när Jesus fortsätter att utveckla det här så säger han, det är anden som ger liv. Och jag vill bara lägga det här på dig. Jag vet inte hur du har det. Vi hade en samling igår i en annan del av världen. Och då var det en person där som tyckte det var väldigt viktigt att inte man var religiös. Jag sa, jag är det. Jag är faktiskt ganska mycket religiös. För att vara religiös innebär att jag har behov av någonting som ligger utanför mig. Och mitt behov utanför mig, det är inte... det är inte kyrkolokaler, det är inte pengar eller någonting så här. Utan det är Jesus och den heliga ande. Det är bara han som kan föda oss på nytt. Och därför så, om inte vi kommer längre i kvällen hit här, så vill jag bara att du ska vara medveten om det här och känna det. Jag vill också bli född av helig ande. Vi har ju rest väldigt mycket på Israel, nu ska vi inte tala om Israel, men vi har rest mycket på Israel. Och när vi har rest på Israel så har vi alltid haft bett till Gud innan att vi ska få med oss människor som inte är frälsta. Och gärna sådana som är mycket sjuka. Det är liksom de två kategorierna. För jag tänkte, får jag bara ner dem till Israel så löser sig resten. Och vi har fått bett till Gud med så mycket folk i Israel. Och en gång för några år sedan så följde det med en industriledare uppifrån Örnsköldsvik. Jag vet inte om han hade gått i någon kyrka någon gång, men han fick för sig att han skulle följa med till Israel. Och ni vet att sådana här människor som är duktiga ledare och har förnämma platser så här, ja, de är lite speciella, så vi fick inte så mycket kontakt med varandra, men han var med på alla samlingar och vad som hände i hans hjärta, det vet bara Gud. Men när vi kom hem, jag har gått en vecka, så får jag ett mejl av honom. Och då skriver han så här i mejlet: KG, hur kan jag få del av den heliga ande? Det tyckte jag var bra. Så jag svarar på en gång vad som står i evangelierna, där Herren Jesus säger så här: den som ber Gud om helig ande, han får helig ande. Alltså, du behöver inte sväva upp i taket. Du behöver inte bete dig på ett visst sätt. Det räcker att vi vänder oss till Herren och säger: Herre, jag vill ha del av din helige ande. Då ger Herren helig ande till den som ber honom om det. Det är inte konstigt än så. Gud är liksom inte beroende av att du ber långa böner eller kraftfulla böner. Han är bara beroende av ett hjärta som vänder sig till honom och ber Herren om detta. För du behöver födas på nytt, och jag behöver det. Om inte vi har varit med om den erfarenheten tidigare och känner det här, att jag är inte bara kött och blod. Jag är också en andlig varelse. Och det här att jag har fått, är skapad med en ande, det är att jag kan få vända mig till himmelens Gud och säga: Herre, låt mig få del utav livet, av anden, av kraften. Det hör samman med att hur Jesus, han blev född. Och så nästa, när vi läste om det här, att Jesus inte bara föddes utan han också dog. Så var det inte bara en enskild judes död på ett kors, utan Jesu död, det är också någonting som berör dig och mig. Paulus, han uttrycker det på det här sättet: vi är korsfästa med Kristus. Och vi är inte bara korsfästa med Kristus, utan är du en kristen så kanske du har blivit döpt. För att ställa en söndagsfråga: hur många är döpta här utav oss ikväll? Det var ju nästan allihopa ju. Har du tänkt på att vi är döpta till hans död? Att dopet är en begravning? Det är det handlar om. Det handlar inte om att bli medlem i en församling. Men det handlar om att när Jesus dog så ville han att du skulle följa honom. Vi säger ju det här, vi följer Jesus ner i dopgraven. För att du behöver dö bort ifrån dig själv. Där var Paulus ett helt kapitel, Romarbrevets sjätte kapitel, där han talar om dopet. Och talar om att vi har dött bort ifrån oss själva. Och så har han ett väldigt bra uttryck som jag tycker är väldigt bra. Alla uttryck är bra. Men han säger så här. Ska ni se på er själva? Vad bra. Hur ska jag se på mig själv? Är det som jag känner det? Nej. Inte det. Är det som andra tycker om mig? Nej. Nej. Men du ska se på dig själv utifrån vad Guds ordet lär. Och kunna få säga det här: jag är född på nytt genom Guds ande. Och när Jesus dog på korset så var det inte bara en enskild människa som dog på korset. Det berör mig i djupet. Jag är död för denna världen. Och denna världen är korsfäst för mig. Alltså jag finner inte särskilt mycket som egentligen attraherar mig i jämförelse med att äntligen så har jag fått en lösning på mina problem. Det heter döden. Att dö bort från sig själv. Det är väldigt bra att veta om du styrs av dina känslor och kan reta dig på andra människor och vara förargad på andra människor. Så här vet du att du behöver vara med om döden, du vet det. Men dö bort ifrån det. Vad ska du gå och bära på sånt? Och så kommer vi till det tredje. Och det är att när Jesus uppstod ifrån det döda så var det ju faktiskt han som uppstod ifrån det döda. Men det betyder också någonting för dig och mig i vår kristna tro. Och det är Paulus själv som säger, om vi har uppstått med Kristus. Alltså jag lever ett nytt liv. Vad innebär det? Jo, det innebär att någon har stått till svars för mitt liv. Det är Jesus. Och jag kan stå här ikväll i Nybro och säga, jag ska aldrig stå till svars för mitt liv. Jag behöver inte det, vet du. Därför det är en som har gjort det. Det var en som tog alla mina svagheter, alla mina synder, alla mina sjukdomar. Och så ställdes han inför Guds heliga lag, han ställdes inför den judiska lagen, han ställdes inför den romerska lagen. Och så blev straffet avkunnat och straffet blev avtjänat på Golgata. Sen kan man ju inte döma en till. Därför säger Jesus och Johannes, den som tror på mig kommer inte under någon dom. Utan han har övergått från döden till livet. Så du vet, det är ganska bra att vara en kristen, vet du. Det är ganska bra att slippa stå till svars för sitt liv. Därför att en annan har gjort det i mitt ställe. Vi är uppståndna med Kristus. Och om du är uppståndna med Kristus, du som nu räckte upp en hand och sa jag är döpt, så hoppas jag också att du får erfara den här uppståndelsen. Och när Paulus i slutet av sitt liv, alltså han var kanske nästan lika gammal som några av oss är, så var han liksom inte färdig. Utan han skriver till församlingen i Filippi. Så säger han i det tredje kapitlet, jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Kan du fatta? Det kan du och jag få lov att vända oss och säga till Herren. Herre, kraften från din uppståndelse, alltså kan vi känna av den? Ja, då ska jag läsa för det här Romarbrevet. Det flöt upp ett litet bibelställe här, Romarbrevet 8. Där säger Paulus så här. Jag läser från den 9:e versen, Romarbrevet 8:9. Han skriver till den kristna församlingen i Italien i Rom. Och så säger han så här, ni däremot, ni lever inte i köttet utan i anden. Vilken bekännelse. Hur kan man göra det? Jo, säger han, eftersom Guds ande bor i er. Hur kan man veta det? Jo, sa Jesus, den som ber Gud om helig ande får helig ande. Då vill han stiga in till oss. Då vill han låta den här kroppen vara tempel åt den helige ande. Och så säger Paulus så här, 10:e versen. Om Kristus bor i er, då är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och så kommer det. Om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i dig. Förstår du? Hur kunde Jesus uppstå på påskdagens morgon? Jo, därför att den helige ande gick in i graven. Tog bort svepeduken, vek ihop den och la den. Och den helige ande uppväckte Jesus Och så går han utanför graven i den här trädgården och så möter han Marta och Maria. Vet du varför stenen rullades undan? Det står ju det här att när kvinnorna kom till graven så var stenen var redan borttagen. Ja, det var inte för att Jesus skulle kunna gå ut ur graven. För han kunde gå igenom väggarna ju. Utan det var ju för att lärjungarna och Maria skulle kunna titta in i graven och se. Det har faktiskt hänt det som Jesus har talat om innan. Om den ande som uppväckte Jesus bor i dig. Det är vad kristen tro är. Och inte bara det, utan vi går vidare. När Jesus han steg upp i himlen, sa jag, så fortsätter han för att hjälpa dig och mig. Han är vår försvarsadvokat. Och han är vår förebedjare. Ända till dess att vi själva är hemma. Jag ska läsa ifrån Efesierbrevet. Det är Paulus som faktiskt beskriver det här allra mest. Efesierbrevets andra kapitel. Jag läser från den fjärde versen. Efesierbrevet 2:4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även om vi ännu var döda genom våra överträdelser så har han gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och så kommer det. Han har uppväckt oss med honom och han har satt oss tillsammans med honom i den himmelska världen. Förstår du? Alltså du bor inte bara i Nybro eller var du nu bor. Utan din rätta plats, det är att Herren han har placerat dig representativt på Faderns högra sida. Det är inte dåligt att vara en kristen, vet du. Det är bra. Där ber han för dig. Och han inte bara ber för dig, utan han är din försvarsadvokat. Därför att det är så här, även om man kommer till Nybro, så är det på följande sätt. Det finns en djävul. Och han härskar inte, eller han härjar inte bara nu i Ukraina, utan han härjar också i Nybro. Och det han gör mest för dig och mig, det är att han anklagar oss. Och det där, det kan vi känna av ibland. Dåligt samvete. Varför sa jag som jag sa? Varför gjorde jag det jag gjorde? Det var väl ganska onödigt. Och så kan vi ångra oss och sådär. Men alltihopa det här kommer ifrån ett vad ska vi säga? Inte skådespel, utan en aktiv handling i den himmelska världen. Inte uppe i själva himlen, för det är bara Gud. Men i den himmelska världen, där pågår hela tiden detta att det är någon som anklagar dig och så är det någon som försvarar dig. När jag var 18 år så tog jag körkort nere i Helsingborg. Och när jag hade fått körkortet så fick jag låna bilen av pappa. Och du vet, man är aldrig så säker bilförare som när man nyligen har fått ett körkort. Så jag fick låna bilen och köra ner till Helsingborg. Och i Helsingborg så fanns det, var ganska nytt, rondeller. Och där kommer jag med mitt nya körkort och med pappas bil. Och så kör jag in i en rondell. Och då kom det en cyklist från höger. Och jag tog honom rätt i kylaren. Och så blev det stopp på allting. Det var polisen och kom ambulanserna och... Och så blev jag ju naturligtvis anklagad för det här. Så småningom hamnade jag i tingsrätten. Dagen före jag skulle åka till Stockholm för att gå på skola och utbilda mig till förkunnare och läsa teologi. Dagen före det så satt jag i tingsrätten i Helsingborg. 18 år gammal, glömmer det aldrig. Där i tingsrätten så blev jag placerad på en stol. Lite framför mig så satt en domare. Lite mitt emot mig på andra sidan satt en åklagare. Jag kände inte någon av dem. Och så började åklagaren. Och jag måste säga, jag har aldrig blivit så nedgjord i hela mitt liv som när denna åklagare, som inte visste vem jag var. Alltså han hittade så mycket fel. Och han beskrev mig med så otroligt negativa ord så jag tänkte, det här kommer aldrig att gå vägen. Utan det kommer att sluta med att jag blir dömd för alltihopa. Och jag hade gjort fel. Jag hade kört på en cyklist som kom från höger. Och så beskrev han liksom mitt liv och ungdomarna idag. De skulle inte få ha körkort, de skulle inte få köra bil. Och så. Han höll på en väldig jeremiad där. Och allt mitt mod, det var helt borta. När han var färdig så satt en okänd man på min högra sida som jag aldrig har sett. Det var min försvarsadvokat. Och så började han, vet du. Och när han började beskriva mig som han aldrig hade sett, så gjorde han det med ord som jag aldrig någonsin senare har hört i hela mitt liv. Men vet, han lyfte upp mig och satte mig liksom på en pedestal och han talade väl om mig och han försvarade mig på allt sätt och så vidare och så vidare och så vidare. Så höll han på. När han hade slutat så tänkte jag, gosse, du hade gärna fått fortsätta lite till, för det var ett riktigt sant evangelium. Och så åkte jag därifrån, jag åkte upp till Stockholm och jag började gå min skola, utbildning. Och en dag så kommer ett brunt kuvert ifrån tingsrätten i Helsingborg. Jag vet precis var jag stod i Stockholm när jag öppnade kuvertet. Och jag tänkte, det här. Här är det nu antingen att det blir en fällande dom och då är det bara att lägga av. Och så öppnar jag kuvertet. Och så läser jag, KG Larsson är frikänd på alla punkter. Och så var jag fri. Och det där har hjälpt mig många gånger, vet du, för att i Bibeln så framställs den här situationen på ända tillbaka till i Gamla Testamentet. Jag tänker på Jobb, bara för att ta ett exempel. När djävulen har varit ute en runda så kom han inför Herren och Herren sa, har du lagt märke till min tjänare Jobb? Ja, sa han, men det är väl inte konstigt att han tycker om dig, du välsignar ju honom så rikt och så vidare. Och sen har han hållit på och håller på och fortsätter, han ger sig liksom inte ända fram till Uppenbarelsebokens 13:e kapitel. Jag ska bara läsa för dig hur det kommer att sluta för honom, för det kommer att sluta för honom som det kommer att sluta för Putin. Hör mina ord. Då står det i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel, 9:e versen. Detta är Guds ord. Den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och Satan och förleder hela världen. Han kastades ned på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans mode, för våra bröders åklagare är nedkastad, han som natt och dag anklagade dem inför vår Gud. Det sker idag. Han är nämligen inte nedkastad nu. Han går inte på Nybros gator. Nej. Men hans öde är beseglat. Jag satt och tittade på en liten stund på ett naturprogram ifrån, om det var Colombia eller det var Afrika, jag vet inte vilket. Men det var någon som var ute och fångade de här stora ormarna, kobrorna och så vidare. Det var ganska intressant, det var unga pojkar. Och så ser man de här grabbarna graciöst gå fram emot ormen. Och man ser att ormen får kontakt med de här grabbarna. Och så står de bara och tittar på varandra. Och i ett ögonblick så lyckades grabbarna få tag på huvudet på ormen. Och då ser man hur den här stora svansen sveper fram och tillbaka. Och då tänkte jag, så där är det, vet du. Hans huvud är krossat. Men du vet, nervryckningarna, de är tillräckliga för att du ska må dåligt. Men en dag så är hela hans period avslutad. Och i väntan på att han kastas ner på jorden och besätter en människa som kommer att bli antikrist, i väntan på det här, så har du och jag en försvarsadvokat som dag och natt står till ditt förfogande. Jag har ju haft min tjänst inom något som heter EFS. Det vet ni inte vad det är, det behöver ni inte fundera på heller. Men han som fick vara redskapet i den väckelsen, han heter Rosenius. Och han har skrivit några sånger. Och en sång är inte tonsatt, utan det stod längst bak i Sions toner: sånger att läsas. Och en av dem lyder så här: det är en obeskrivlig tröst. Det lättar alla levnadsplikter. Det fyller mitt beklämda bröst med höga himmelska utsikter. Att du ingick med dina sår och där med dessa tecken står helt som vår. De såren ropar varje stund. De ropar om den vunna striden. De ropar nåd, pardon, misskund. För alla Adams barn i tiden, så står du, Jesus, helt för mig. Hos Gud som präst är vinnerlig. Helt för mig. Det är 13 verser, jag ska inte ta fler. Men du vet att när Jesus ska försvara dig, så försöker han inte hitta förmildrande omständigheter. Han försöker inte att säga att hon har gjort så mycket gott och offrat så mycket till församlingen och har så många goda sidor. Nej, när Jesus försvarar dig, så sträcker han bara fram sina händer. De såren, det är din största försvar. Helt som din står han där. Vet, när Jesus han steg upp till himlen, så sitter han inte och väntar på att du ska komma. Han är aktivt engagerad för att be för dig och försvara dig, så att ditt namn inte ska strykas ur livets bok. Det var 4 historiska händelser. Kan gå hem och undersöka dem. Ta reda på dem med vetenskapliga bevis. För vi har ju faktiskt vetenskapliga instrument som står till vårt förfogande. Och så har vi en historisk händelse till. Det är att han ska komma tillbaka. Och det märkliga är, vet du, att den här boken, 66 böcker, talar inte så där väldigt mycket om att Jesus föddes i Betlehem. Det är inte mycket. Det är ett ställe i Mika. Det är julevangeliet i Lukas 2. Det talar mer om att Jesus dog. Och det talar om att han uppstod ifrån de döda. Helt klart. Det talar inte mycket om att han steg upp till himlen. Men vi har det i vår bibel. Men att han ska komma tillbaka, vet du, så är det en tredjedel av den här boken som talar om och svarar på lärjungarnas fråga. När de sitter på Oljeberget, så ställer lärjungarna frågan: vad blir tecknet på din återkomst? Och då säger inte Jesus, som man kan höra människor idag säga: det ska du inte spekulera i. Det ska du inte fundera på. Nej, han ger dem en grundlig instruktion och undervisning om det som ska äga rum i samband med att han kommer tillbaka. En tredjedel av Bibeln, minst det, talar bara om vad som ska äga rum i samband med Jesu återkomst. Och därför så tycker jag att det är så intressant att få läsa om det som ska äga rum i samband med Jesu återkommande. Ska vi inte stanna, men ska ta upp det på fredag. Men jag bara ber dig lägga märke till en sak. Och det är att när Bibeln sätter fokus på det som ska äga rum i samband med att Jesus kommer tillbaka, så är de händelserna öster och nordöst om Israel. De är inte syd eller sydöst. Sydväst kan det inte bli, för då hamnar vi i Medelhavet. Men de är inte syd eller sydöst om Israel, utan de är nordöst om Israel. Men det ska vi ta på fredag. Men eftersom jag inte kommer ta det här på fredag, så låt mig ändå läsa. För jag tycker det är så intressant tid som vi lever i idag. Och eftersom inte vi hinner titta på det här på något sätt på fredag, så ska jag bara läsa för dig i Jesajas 60:e kapitel, som talar om att när Jesus han kommer tillbaka, beskrivs i termen av att Herrens härlighet kommer tillbaka. Det är en synonym till att när Jesus kommer tillbaka. För det går inte att skilja på Herrens härlighet och Jesus. De är ett. Och när han kommer tillbaka, då står det så här. Låt mig bara få läsa det. Skaror av sjätte versen. Skaror av kameler ska täcka dig, unga kamelier, från Midjan, Efa och från Saba kommer de alla. Och de bär med sig guld och rökelse, och de förkunnar Herrens lov. Alla Kedars jordar ska samlas till dig, och alla Nebadjots baggar ska stå till din tjänst. 5 stycken folkgrupper. Kan du få det här till hemläxa, ska jag förhöra dig på fredag. Vad är det för folkgrupper som Jesaja talar om för 2700 år sedan? Ja, de här folkgrupperna har inte de här namnen idag. Så då får man gräva lite grann och försöka hitta de här i vår historia. Det är inte så märkvärdigt, för vi har ett instrument idag, vet du, som vi har fått av en jude. Och som heter Goggle. Har ni använt det någon gång? Det kommer inte från Nybro. Nej. Det kommer från en jude. Ja, det var bara en liten parentes. Men de här 5 folkgrupperna, vi kan bara titta på dem väldigt kort. Den första, det var Midjan. Midjan, han bodde, alltså midjaniterna, de bodde i Jordanien. Jag bara ber dig lägga märke till det. Efa, vad var det för någon? Ja, det var också en folkgrupp som också bodde i Jordanien. Saba, vad var det för några? Ja, de känner vi ju lite grann till. Drottningen av Saba. Inte sant? Hon som kom till Salomo för att se all hans rikedom och så vidare. Och de bodde i södra delen utav Saudiarabien, ner mot Jemen till. Drottningen utav Saba. Bara tänk på det här, att en gång i tiden så styrdes Saudiarabien utav kvinnor. Idag får de inte köra bil. Och nu så började det lucka upp lite grann. Och nu är det gubbarna som styr. Och det är jag inte säker på att det blir bättre. Kedars jordar då, var bodde de? Ja, de bodde också där nere i sydöstra delen av Israel, nere emot Saudiarabien. Och så har vi Nebadjots baggar som bodde öster om Jordanfloden. Jag bara ber dig lägga märke till det. Och vad som händer med Israel idag. För det händer mycket och det går väldigt fort. Så att Israel har fått fred med en av de här kontrahenterna, Förenade Arabemiraten. Och när de fick fred med Förenade Arabemiraten, så står det idag 20 länder på kö för att skriva fred med Israel. Och de länderna ligger syd och sydöst om Israel. Nord och nordöst om Israel. Då har vi helt andra länder. Men ska vi ta på fredag? Där har du Iran, Turkiet och så vidare. Men syd och sydöst om Israel, så har de har goda relationer. De har en skriven fred med Jordanien till exempel. De har en skriven fred med Egypten. De har en skriven fred med Förenade Arabemiraten. Alltså nere på den delen. Och då säger Herren så här, för 2700 år sedan. Då säger han så här i den sjätte versen. De ska alla komma och förkunna Herrens lov. Nu vet jag inte vilken bibelöversättning du har, men jag använder själv folkbibeln av många orsaker. Men en av orsakerna är att folkbibeln markerar vilket Guds namn som det står i grundtexten. Och när det viktiga gudsnamnet Javé, jag är, står i grundtexten, då stavar man det med stora bokstäver. Kan du tänka dig? De ska komma där nerifrån, muslimerna, allt vad det är. De ska tåga upp mig mot Jerusalem för att tillbedja Javé. Och därför så är det intressant, tycker jag, att följa vad händer i det här området idag. Ja, det händer jättemycket. Stora väckelser drar fram i det här området. Mycket tack vare Kina. Men också svenska tv-kanaler och radiostationer som liksom skickar ner evangeliet på farsi och alla möjliga modersmål som man har där nere i det här. Och muslimerna kommer till tro på Jesus. De ser Messias. Det händer någonting, vet du. Det håller på att gå uppfyllelse. Det som står och skrevs för 2700 år sedan. Så att jag tillhör dem som tror att den där femte händelsen är inte långt borta, vet du. När Messias ska komma tillbaka. Det var det änglarna sa när Jesus steg upp till himlen. Han ska komma tillbaka på precis samma sätt som ni har sett honom lyftas upp inför er. Och han kommer inte att sätta sina fötter i Nybro. Utan han kommer att sätta dem där han lämnade. I östra delen av Jerusalem på Oljeberget. Så detta är den kristna trons grundfundament. Det är fem historiska händelser. Det är att Jesus är född. Det är att han dog. Det är att han uppstod. Det är att han steg upp till himlen. Och det är att han kommer tillbaka. De fem händelserna kan du få knäppa henne och säga: Herre, jag vill vara en del utav detta. Jag vill vara en del utav detta. Jag vill vara född av helig and. Jag vill vara död ifrån mina synder och skulder och alltihopa det här. Jag vill lära känna din uppståndelses kraft, Herre. Och jag vill sitta med dig på den högra sidan i den himmelska världen, som Paulus skriver det. Och jag vill vara beredd när du kommer för att hämta hem oss. Herre, vi bara tacka och lova dig för att vår tro grundar sig inte på känslan eller teologin eller religiösa handlingar eller någonting. Utan jag tackar dig för att du har gett oss möjlighet att undersöka, ta reda på, hitta fakta för det hela. Jag ber dig för var och en av oss som är här ikväll. Du känner oss utan och innan. Jag bara ber dig, Herre, finns det någon som inte är född på nytt av din heliga ande, så låt det undret ske, Herre. När du har gett oss möjlighet till det. Låt oss få lära känna din uppståndelses kraft, Herre. Och låt oss kunna få vara det folket som lyfter sina ögon upp och säger bara ett maranata, Herre. Kom snart, Herre Jesus. Om detta ber vi dig. I Jesu namn. Amen.